I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig, Alexandra.
Och med mig, Emily.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
Vi är ju äntligen tillbaka med en ny säsong.
Ja, nu har vi haft lite sommaruppehåll och har ny energi och är laddade för att släppa ett gäng nya avsnitt.
Exakt. Och med oss idag så har vi Miriam som ska få berätta om sin mamma Lissa.
Mm, stämmer bra.
Välkommen.
Tack.
Vi tänkte att du ska få ta vid och börja berätta om din mamma och det som har hänt henne och lite vad som har hänt efteråt.
Mm. Ja, min mamma gick bort i 19 januari i år och hon fick för 2 år sedan äggstockscancer. Och det har ju varit en berg- och dalbana från det att beskedet kom till dess att hon gick bort. Och har även varit väldigt tungt efteråt. Mamma var en sprudlande person. Älskade att vara ute och springa och röra på sig och bjöd på sig själv. Ja, hon var alltid där för alla andra. Hon... Nästan vände ut och in på sig själv för att vara särskilt oss barn då till lag så. Att hon ville alltid att vi skulle må bra och gjorde allt i sin makt för att det skulle vara så. Men även kring hennes vänner så var hon väldigt omsorgsfull och positiv och glad. Mm. Har hon ofta beskrivit som. Av sina kollegor. Hon jobbade på ICA Maxi i Oskarshamn i jättemånga år. Som de säger Maxi-familjen där då. Det var hennes andra hem lite så. Mm. Så att det var en väldigt stor sorg för henne. Att hon, från det att hon fick beskedet så kom hon ju aldrig tillbaka till jobbet igen. Och det tyckte hon var jättejobbigt. Men mamma hade smärtor i magen. Och då... var det så att hon till slut kände att det här är nog något som inte stämmer. Och då skulle hon... hon kontaktade vården och fick en tid för röntgen. Och hon gjorde det här på en torsdag tror jag. För hon ringde mig den torsdagen. och sa att hon hade gjort den här röntgen. Och hon hade inte till mig i alla fall, hade hon inte sagt att hon trodde att det var något allvarligt. Jag har förstått i efterhand att hon har sagt i alla fall till mormor, och pappa har ju också förstått att det kanske inte var något vanligt så. Och då ringde hon på torsdagen och så sa hon att ja, jag har gjort röntgen nu, och de säger att det är 50-50, att det är något allvarligt och 50 att det inte är något allvarligt. Och jag tänkte väl inte mer på det där, för hon hade ju inte direkt pratat om att hon hade smärtor och så. Sen på fredagen så ringde jag mamma, kommer jag ihåg, på eftermiddagen. För att min farmor fyllde år den helgen och de skulle fira henne. Och jag bor ju inte i samma stad som mina föräldrar och som min farmor bodde. Utan, ja men då tänkte jag, nu ska jag ringa mamma och se om de kan köpa med blommor eller typ semlor till farmor som hon älskade. Och då när jag ringer så hör ju jag att mamma är helt förstörd. Sitter och gråter. Och då har hon fått ett samtal om att de vill att hon kommer in till vårdcentralen den fredag eftermiddagen. Och då har hon åkt dit med pappa. Och där får hon beskedet att de har sett en elakartad tumör i buken. Men de misstänker att det inte är modertumören då. Och där satt de på en parkeringsplats en fredag eftermiddag. Var väldigt ledsna och visste inte riktigt vart de skulle vända sig. För att de tyckte väl att den här läkaren då hade slängt det här lite i knät. Och sen inte uppgett vart de kan vända sig för att få stöd. En fredag eftermiddag är ju inte så lätt kanske att få tag i någon psykolog eller kurator eller den samtalshjälp man behöver. Så det var en väldigt omtumlande dag. Mm. För att man visste ju inte. Eftersom de inte trodde att det var modertumören, så var det väldigt mycket känslor kring, ja men hur, vart är modertumören och hur mycket har cancern spridit sig? Hur länge kommer mamma få leva? Hur lång tid har vi kvar? Kommer hon kunna botas? Så att man lämnas ju med väldigt mycket frågor och inga svar.
Och ingen fråga egentligen heller?
Nej. Nej, så att och det här vet jag ju att mamma var ju så ledsen över. Att den här läkaren, jag var inte med i rummet, men både mamma och pappa har ju beskrivit det som att det var en väldigt känslokall läkare. Och just det här att inte kunna ge någon vägledning till vart man kan vända sig när man får ett så jobbigt besked en fredag eftermiddag. Alltså, ja. Mm. Det vände ju upp och ner på allt liksom i alla våras liv.
Mm. Men hade hon fått någon information om vidare utredning liksom, eller kontroller och undersökningar?
Alltså då förstod ju jag det som att Kalmar tog över, för Oskarshamn har liksom inte tillräckliga resurser för att undersöka det här vidare. Så att hon remitterades ju till Kalmar för vidare utredning då. Och i samma veva, för det här var ju 2021, så de åkte ju till Kalmar, jag tror det var veckan efter. Och då testade hon positivt för corona. Och det gjorde pappa med och brorsan. Så att vi kunde ju inte heller, eller jag kunde inte åka ner till mamma och pappa precis när det hade hänt. För att ja, de var smittade. Och mormor och hennes man hade ju också varit nere. Så de var också smittade. Och de var ju i riskgrupp också. Så att det var väldigt mycket som hände i samband med att det här beskedet om att hon hade en elakartad tumör i buken kom då. Men sen så undersökte de ju henne och tog prover på henne och så. Och då kom man ju fram till att det var äggstockscancer som hon hade. Och att den då hade spridit sig. Och det är ju väldigt vanligt när det kommer till äggstockscancer att den upptäcks ofta väldigt sent. För att den är en så kallad tyst sjukdom. Så först när den har spridit sig till buken eller vidare därifrån så får man alltså mamma i det här fallet, fick de magsmärtor. Och det är då man först uppsöker vården. Så att skulle man ha upptäckt det tidigare hos mamma så hade ju överlevnadschansen varit betydligt högre. Men det är just att dödligheten är ju så pass stor på grund av att man upptäcker den så sent. Och där började ju hennes kamp, kan man väl säga. Hon var från början inställd på att hon vill leva. Och hon skulle göra allt i sin makt för att få leva. Så att hon fick ju börja med cellgifter rätt så omgående efter att hon hade blivit frisk från covid då. Och där var ju också tanken att, för det är lite beroende på hur det ser ut så gör man lite olika. Men i mammas fall så var det så att de ville ge henne cellgift först för att se om cancern skulle minska. Och att de därefter kunde göra en operation för att ta bort cancern i buken och i äggstockarna. Men i andra fall så kan det vara så att man får en operation först. Men i mammas fall så fick hon x antal doser med cellgift var tredje vecka. Och sen kom beskedet om att cellgiftet hade gett verkan. Så vi var ju superglada. Och hon skulle opereras den sommaren i Linköping. Och hon åkte in i juli. Jag vet att jag och min man var nere på semester innan hon skulle opereras. Så då var hon fortfarande hyfsat pigg. Så vi var bland annat på Astrid Lindgrens värld. För det fick jag i 30-årspresent. För att jag älskar Astrid Lindgren. Så att vi fick en hel dag där. Och det var en jättefin dag med mamma. Och sen så skulle hon ju då in och opereras. Och den operationen var lyckad. Man kunde ta bort all synlig cancer. Men man kan aldrig garantera att de minsta cancercellerna följer med då. Utan det som är synligt fick de bort. Och det var vi ju såklart jätteglada för. Men det var en stor operation. Och man hade då sagt innan att det kan bli så att hon får en stomipåse. Och det var hon också väldigt ledsen över. Men så blev det. De var tvungna att ta bort en del av tarmen. Så hon fick en stomipåse. Så efter operation skulle hon lära sig allt kring det också.
Jag tänker att alla som lyssnar på det här avsnittet kanske inte vet vad en stomipåse Nej. Är. Ifall att du vill berätta lite kort vad det innebär.
Ja, precis. Men när man får en stomipåse då får man en påse på magen. Där avföringen går ut. Och man, tarmen leds väl om på något vis så att avföringen går ut i den här påsen och inte på vanligt vis. Och detta gör man då för att de var tvungna att ta bort en del av tarmen. Så då fick hon en stomipåse.
Men kunde hon liksom ta hand om den själv?
Mm. I början fick hon ju hjälp för hon var ju snittad i hela buken så att hon hade ett väldigt stort operationssår. Och sen bara det här med att lära sig allt kring stomin, det är ju kan vara rätt mycket så som man behöver ta in och få bukt på innan man har hittat sitt sätt och sådär.
Men du berättade i början att din mamma var en väldigt positiv glädjespridare. Hur hade det påverkat? Var hon fortfarande samma energimamma liksom eller hade det minskat på något vis?
Alltså mamma var ju väldigt energisk och glad före operation skulle jag säga. Hon var ju ute och sprang efter att hon hade fått cellgift. För hon var ju så envis och hon älskade att springa. Så att hade hon en bra dag så var det som gällde. Liksom. Men efter operation så blev det ju en del komplikationer. Vi har väl inte direkt fått något svar på varför det blev så. Men i samband med operationen så fick hon problem med att äta fast föda. Hon fick såna smärtattacker som gjorde att hon åkte in med ambulans. Jag vet inte hur många gånger den hösten. Förmodligen var det någonting av operationen. Att kroppen liksom inte hade hunnit läka och inte klarade av att ta upp fast föda. Utan att då blev det som stopp i tarmarna och det gjorde fruktansvärt ont. Så hon åkte ambulans titt som tätt och till slut så levde hon bara på flytande föda. Och det var en väldigt jobbig tid för henne och för oss bredvid också såklart. Men hon hade så extremt ont när hon fick de här smärtattackerna och hon låg ju inlagd i flera dagar ibland när hon hade blivit hämtad med ambulans. Och man fick inte riktigt bukt med det där under hösten. Sen så bara vände det. Och så kunde hon äta igen typ efter, ja, jag tror det var runt årsskiftet eller efter där. Mm. Men hela den hösten så levde hon ju på flytande föda. Och det är ju också, hon sa väl det att så här unna sig choklad eller kunna äta mat eller... Det är ju också en form av livsglädje och den togs också bort från henne då när hon inte kunde äta annat än de här saftsopporna och nysponsoppa och tomatsoppa. Hon var ju så less på det där. Men det var ju fint att hon fick liksom kunna äta igen sen. Men den hösten var tung för henne.
Hade hon någon favoriträtt?
Hon hade nog många favoriträtter, men alltså hon var ju galen i caesarsallad i alla fall. Det älskade hon. Men sen är det nog så att när man lever på flytande föda, då vill man ju bara ha allt. Liksom. För att då har man inte fått äta på hur länge som helst. Och då, även det äckligaste är ju typ gott. Och bara för att man vill kunna tugga och ja, känna smak av annat än bara det man... får det sig av de här samma gamla sopporna då.
Mm.
Så att det var en tuff tid. Sen så vet jag att mamma fick väldigt jobbigt med andningen. Hon blev väldigt andfådd. Och hon behövde tömma sina lungsäckar flera gånger. Så de satte in rör på henne och fick åka in och så satte de in rör och så tömde de henne på vätska. Och det här gjorde de ju vid flera tillfällen. Och under våren 2022 så fick hon då besked om att om den här vätskan innehåller cancerceller så kommer du inte kunna botas. Utan då har liksom cancern spridit sig så pass att den inte längre är botbar. Men däremot så går det ju att... försöka hålla den i schack. Försöka få henne att leva så länge som det går. Utan att hon ska ha allt för ont eller så. Så då i mars så var de ju inne och tömde igen. Och då fick vi ju beskedet om att det var cancerceller i den här pluravätskan som det heter. Så då visste vi ju att hon inte skulle bli frisk. Sen... det är ju ingen som vill säga så här hur lång tid en person har kvar. Och det, för det är ingen som kan veta det. För det är, ja, du kan läsa all statistik du vill, men det behöver inte betyda att det blir så för henne. Och det här var väl lite frustrerande för henne, för hon ville väl egentligen veta, har jag en månad eller har jag 10 år? Vad pratar vi om? Men... hon fick väl aldrig riktigt något svar mer än att en läkare sa ja, 10 år är det nog inte så. Hon ville ju så gärna leva och nu så hade hon fått svaret så att den här sjukdomen kommer inte kunna gå att bota. Så väldigt tungt, särskilt med tanke på alla cellgifter och den här operationen och många gånger hon åkte in och ut på sjukhus att... men att inte ge den effekt man vill ha då.
Hade det gått ungefär ett år då? Från att hon fick diagnosen först?
Ja, precis.
Så det måste ha varit ett år då med väldigt mycket liksom, både hopp och förtvivlan.
Ja, man hade ju någonstans ändå en känsla av att det skulle gå bra när operationen var lyckad. Att, ja, men att det skulle få gå vägen. Men det gjorde det inte.
Men hur förändrades liksom eran livssyn eller vad man ska säga? När ni visste att det här, då inte skulle gå att bota.
Mm.
Var du liksom jätteofta med henne eller liksom var det något speciellt hon ville göra?
Mm.
Började ni liksom prata om sådana saker eller hur? Hur gör man? För hon var ju en vuxen människa liksom.
Mm. Nej men alltså vi... Dels så kom ju hon och pappa upp till oss en helg. Och det hade ju inte hänt sen innan hon fick cancerbeskedet. Och vi köpte ett radhus under sommaren 2021 som vi flyttade in i på hösten. Så det hade hon inte sett. Så hon var väldigt angelägen om att få komma upp och se hur vi bodde och så. Så det kunde vi göra. Sen var ju hon... Alltså om man jämför med hur det blev sen så var hon ändå hyfsat pigg vid det tillfället att hon orkade vara ute och gå. Och även om det inte gick fort eller var några långa sträckor så klarade hon ändå av det. Och vi var ju också nere under sommaren och hälsade på henne. Sen var jag också nere själv under sommaren vid ett tillfälle. Och sen så förstod jag ju det hände mycket på väldigt kort tid. Hon försämrades. Och då kände väl jag att nu vill jag att ni kollar om de skriver intyg för närstående penning. För då vill jag komma ner. Och så att i september så var hon inne för att få cellgiften måndag. Och ja, det var när Englands drottning begravdes. För jag minns när pappa ringer och säger att ja, men de har skrivit intyg nu så du kan komma ner. För pappa kunde jobba hemifrån. Så han behövde inte ta ut närstående penning. Utan jag kunde göra det. Jag kan också jobba hemifrån. Men inte på det sättet alla dagar i veckan. Så då dagen efter åkte jag ner. Och sen så var jag hos mamma hela hösten. Vi fick väldigt många fina dagar tillsammans. Försökte avlasta pappa lite i att följa med mamma och få cellgift då. Och det var ju i Kalmar så det var ju alltid en... Ja men efter cellgift om hon mådde hyfsat bra så tog vi lunch eller gick ut och shoppade. Så jag körde ju runt med henne i den där rullstolen och hon pekade åt nu ska vi dit, nu ska vi dit. Så, ja. Så att vi fick många fina dagar tillsammans. Men också väldigt tunga dagar. Mm. Såklart. Så att det var en jobbig höst.
Mm. Men det var då att cancern hade spridit sig till lungorna?
Ja. Lungsäckarna. Så hon, det fylldes ju med vätska och hon var ju extremt andfådd. Så att hon blev ju sämre och sämre ju mer tiden gick så att till slut var det ju jobbigt för henne att till och med gå inomhus så att vi fick ju köra henne i rullstol inne. Och det här var ju också något som tyngde henne väldigt mycket. För att hon ville ju kunna gå ut och ja, hon ville ju leva. Så att hon blev inlagd en vecka i november tror jag det var. För då skulle de titta på om hon hade... mycket koldioxid i blodet. För det kan göra att man upplever det som att man är andfådd. Och då kan man få en maskin som man sover med och som skulle underlätta andningen för henne. Så det här var ju ett jättestort hopp för oss. Och tänkte att, ja men om prover har visat på att hon kanske har lite förhöjt värde. Och det finns en maskin som kan underlätta hennes andning. Så vore ju det fantastiskt. Men den veckan så fick hon besked om att det här var ju på grund av att hon var palliativ och var döende så att det fanns liksom ingen maskin som kunde hjälpa henne så utan det var bara så.
Så alltså, valde man inte att använda en maskin på henne för att hon var palliativ eller var det liksom ingenting som hade kunnat hjälpa?
Nej, det hade inte kunnat hjälpa för hon hade inte så pass höga värden av koldioxid i blodet så att en sån maskin hade kunnat hjälpa. Vilket man trodde först då.
Mm.
På de första proverna som tog. Så att den veckan
åkte ju hon in med en förhoppning om att det skulle bli lite bättre.
Mm.
Och kom hem och hon var psykiskt nedbruten skulle jag säga.
Mm. All lust hade alltså bara typ runnit av henne då, eller?
Ja. Ja, men lite så blev det ju. För att ja, men mamma, det kan man väl också nämna, för att mamma hade ju väldigt stark tro och var något som hon och pappa delade, att ja, men de trodde ju på något sätt att ja, men om jag inte kan bli botad så kommer jag ändå få leva i några år, och det kommer, ja, men att hon skulle få må bättre än vad hon gjorde vid den tidpunkten. Och så blev det inte så.
Mm.
Så att det var väl en... Ja, hon hade en förhoppning och det grusades totalt den veckan. Och från att bli inlagd på en kirurgavdelning med en förhoppning om den här maskinen, så flyttades hon till en palliativ vårdavdelning där hon liksom fick inpräntat att ja, men du kommer dö.
Så du gick direkt därifrån dit?
Ja.
Ja.
Mm.
Och det var inte riktigt att ni var beredda på att det skulle gå så fort?
Nej, för att man hade ju ändå någonstans en förhoppning om att hon skulle få leva ett tag till.
Mm. Och att kanske liksom ha möjlighet att få må okej.
Okay. Ja, precis. Mm. Mm. Så att, nej, hon kom ju hem och då var ju hon väldigt ledsen och nedstämd.
Och det var november 2022?
Ja, det var det. Så att vi åkte väl in till Kalmar igen. För hon, under hösten så fick hon cellgift varje vecka i väldigt låga doser för att kroppen inte skulle slås ut helt. Så att varje måndag åkte vi till Kalmar. Så hon kom ju hem den där fredagen och sen åkte vi till Kalmar på måndagen igen. Och då ville de inte ge henne cellgift just då, för de tyckte att hon var i för dåligt skick. Och det handlade ju mycket om det psykiska skulle jag säga. För att hon, ja, hon var hon blev två olika personer under den veckan. Hon var glad, alltså hyfsat. För att vara i den situation hon var i så var hon positiv. Och när hon kom hem så var det som att någon hade grusat allt. Liksom. Att jag minns att hon sa, hon träffade en läkare från palliativa vårdavdelningen. Och hon uttryckte det i efterhand som att den läkaren pratade med henne som att hon redan var död. Typ.
Mm.
Att hon upplevde det så. Och att hon tyckte det var jättejobbigt.
Mm.
Mm. Sen fick hon ju cellgift igen. Jag kommer inte ihåg hur många gånger hon fick, men hon återhämtade sig väl lite så psykiskt. Vi försökte ju peppa henne så mycket det bara gick.
Mm.
Mm.
Det måste också vara tufft när man själv är jätteledsen också. Så.
Ja, jo, men så är det ju.
Ja, det är ju svårt att lyfta någon annan när man själv känner sig på botten. Det är ju verkligen inte det lättaste.
Nej. Och sen också att man vill ju vara stark för henne. Och hon i sin roll som mamma vill ju trösta.
Mm. Ja.
Ja.
För hon vill ju inte se er ledsna. Mm. Hade du svårt att visa dig ledsen för henne?
Ja, men lite kanske att man... Ja... Jag tror att det blev bättre och bättre ju mer tiden gick. Och under den hösten att vi visade oss nog mer sårbara för varandra.
Mm. Men sen därefter, hon hade kommit hem från sjukhuset då. Och ja. Hon ändå blev lite gladare igen när att hon fick lite mer livsgnista tillbaka.
Mm.
Vad hände då?
Jo, men sen kom ju julen. Och den hade hon ju sagt tidigt på hösten att jag ska fira jul en gång till. Så att om jag blir dålig då får vi fira jul tidigt.
Mm.
Men hon var ju liksom så pass bra så att att vi kunde fira jul. Och hade en väldigt fin julafton ihop. Jag snackade norska hela julafton och det tyckte hon var skitkul. Det var bara en grej jag fick fram på morgonen när jag gick in till henne. Att, nu snackar vi norska idag.
Kan du norska?
Nej.
Nej. Så det var liksom påhittad norska.
Det var påhittad norska och julevangeliet skulle läsas på norska. Mm. Och lite så här, ja, för att lätta upp stämningen. Oh. Ja. Så att det var en norsk julafton. Mm. 2022. Och en väldigt fin och känslosam jul också. Hon hade köpt... till mig och min syster hade hon köpt en filt som det stod så här till min dotter att jag kommer inte ihåg exakta texten, men någonting i stil med att när jag inte är här så kan du liksom ta den här runt om dig och känna min värme runt den så. Och min bror fick ett armband med en tillhörande text också. Så det var ju väldigt fint. Så den filten låg hon med ända tills hon somnade in sen.
Och den har du hemma nu?
Ja, den har jag hemma.
Men då efter jul så gick det ganska fort.
Ja, vi firade nyår ihop hos min bror. Det har jag väl glömt att nämna, men hon blev farmor sommaren 2022. Så att hon var ju överlycklig över att få gosa med den där lilla tösen. Så då firar vi nyår ihop med min bror och lilla Ellie som hon heter. Och sen så efter jul så på 13-dagen så kom både mormor och hennes man och mammas moster och hennes bror och hans fru. Så att då hade vi en jättefin dag tillsammans. Och Ellie var också med. Och då minns jag så väl. Alltså hon hade en sån här hängstol. Vad heter det? De heter väl hängstol eller? De här små äggen typ.
Som man typ sitter och gungar i?
Ja.
Eller hoppar liksom?
Ja, man sitter och gungar i lite.
Från taket eller?
Så. Ja, eller hon hade med en beställning.
Ah, ja. Mm, ja, precis.
Det var ju den enda stolen hon kunde sitta i som var bekväm. Och den satt hon i tv-rummet. Och jag minns att hon satt där och så sa hon att jag kände på mig att det här är sista gången jag träffar min bror. Hon fyller år sista januari. Och det sa hon också så här att jag tror inte jag kommer få uppleva min födelsedag. Så att det var som att hon kände på sig att det var snart dags liksom. Och det var sista gången hon träffade sin bror då.
Hade hon liksom blivit mycket sämre? Eller var det mer att hon kanske kände det inombords på något vis? Att det inte var långt kvar?
Alltså det är väldigt svårt att säga om hon var jättemycket sämre. För att vi var ju runt henne varje dag. Så att det är svårt att se det här, de här små förändringarna som sker. Men hon måste då ha känt liksom att det... kanske har hållit upp en fasad av att det var bättre än vad det egentligen var kanske.
Jag tänkte precis fråga det. Om du upplevde att hon kanske försökte dölja det lite. Ja. Eller inte var så ärlig med hur hon faktiskt mådde för att kanske skydda er.
Ja, kanske. Alltså det är möjligt att hon klagade ju inte direkt så heller. Hon hade ju väldigt... mycket smärtor fick hon under hela hösten så. Så hon började ju på morfinplåster. Och det gjorde ju det lite bättre. Men sen så förstod vi ju. Alltså du får ju viss... vad heter det?
Lite sådär resistent.
Ja, exakt. Mm. Du blir ju resistent så att du måste öka på dosen hela tiden. Så att, ja. Så det är möjligt att hon hade mer smärta än vad hon sa. Hon tyckte ju inte heller om, för att när de började med de här morfinplåstren så började de med en för hög dos för henne. Så att hon, alltså hon var ju helt borta liksom. Hon låg ju och sov och hon spydde och allt. Alltså hon mådde så dåligt. Och hon ville ju inte vara grogg i huvudet. Så att hon tog ju heller lite smärta och var med än att vara helt bortomna så.
Mm.
Sen strax efter 13 dagen så åkte jag upp till Uppsala några dagar. Jag hade inte varit hemma på hela hösten och kände att jag behövde lite andrum. Så. Bara få hemma och sova i sin egen säng och lite sådär. Så jag var hemma några dagar och kom ner igen på en måndag. Och då, alltså det var ju som natt och dag. Hon var så mycket sämre på bara de dagar jag hade varit borta. Så då vet jag att jag blev ju jätteledsen när jag kom ner.
Mm. Att det hade skett så stor förändring.
Ja.
Mm. Blev du väldigt rädd då också?
Jag var lite så, för att man visste inte hur lång tid det var kvar. Hur mycket tid har vi kvar liksom.
Mm.
Jag gick och la mig i hennes säng. Och det är så sjukt, för att hon var ju den som mådde dåligt. Men det var hon som satt och tröstade mig den kvällen.
Mm. Mm. Men det är väl de här mamma-instinkterna.
Ja. Jo, men såklart.
Mm. Och jag hoppas inte att du har dåligt samvete över det på något sätt.
Nej, nej. Nej, nej. Alltså det var ju jättefin stund.
Mm.
Så.
Men hade ni pratat någonting om vart hon ville vara när hon skulle
ja.
Ha sitt sista andetag?
Och så? Hemma.
Mm.
Hon ville vara hemma.
Hade ni pratat mycket kring döden och efteråt och sådär redan innan hon dog? Eller var det ett ämne som ni verkligen försökte undvika?
Vi pratade om begravningen. Det var ju något hon försökte ta upp flera gånger under hösten. Så här, och jag var ju bara, där vi inte liksom.
Mm.
Men jag vet ju, hon hade ju ett... Alltså under de dagarna jag var i Uppsala så förstod jag ju att hon hade ju ett väldigt jobbigt samtal med både pappa och mormor då. Där hon liksom beskrev hur hon ville ha det. Och jag hade ju skrivit ner i telefon liksom så fort hon nämnde saker. Även om jag inte var uppe för att så här prata vidare om det. Så skrev jag ju upp saker som hon sa. Som hon ville. Ja. Så att, ja. Hon hade bestämt vad hon skulle ha på sig. Och hon hade bestämt vem som skulle hålla i begravningen. Hennes kusin. Hon hade bestämt att en annan kusin skulle bygga hennes kista. Och den skulle vara rosa.
Mm.
Ja. Hon hade bestämt vart hon ville att begravningen skulle vara. Ja, hon hade bestämt mycket.
Mm.
Och det var ju på ett sätt skönt att kunna känna att man gjorde det som hon ville då.
Mm. Mm.
Såklart.
Mm.
Ja.
Och sen kom den dagen.
Ja. Efter den här måndagskvällen på tisdagen så hon hade det var tre av hennes kollegor skulle komma och fika. Så de kom och hon frågade två av sina kollegor om de kunde bära kistan.
Var du med då?
Jag visste att hon skulle fråga, men jag var inte med i rummet och fråga. För alla andra var liksom klara. För det var som att det var sista grejen och hon hade kvar liksom. Så de sa ja. Och sen hade de, och det är det här som är så typiskt mamma också. Hon hon älskade Ullared av... Alltså, hon älskade att åka till Ullared. Det var det bästa hon visste. Och då hade de här två vännerna frågat, så här, finns det något vi kan göra för det? Och då hade hon liksom, ja, ska vi åka till Ullared nu? Så att hon hade liksom glimt i ögat ända in i det sista. Så.
Åkte hon till Ullared?
Nej, det gjorde hon inte.
Det gick inte.
Nej, för den kvällen så blev hon mycket sämre.
Mm.
Så då sa vi våra sista ord till varandra den kvällen. Jag gick in till henne. Och så sa jag, godnatt mamma, jag älskar dig. Och hon har alltid kallat mig Mimmaj. Så hon sa, godnatt Mimmaj, jag älskar dig mer. Och sen så, på onsdag när jag kom upp så var inte hon kontaktbar längre så. Så hon somnade in på tidigt på torsdag morgonen.
Var du där med henne då?
Nej, vi satt ju och vakade. Och jag hade vakat på kvällen. Och sen hade mormor tagit över och sen väckte hon pappa. Runt 4:30. Och sa att andningen liksom har förändrats. Och då väckte de mig och min man då. Så då satt vi ju där. Men sen var det som att det lugnade ner sig. Och så fort jag och min man och mormor hade gått därifrån så gick det inte många minuter så var det liksom klart. Så pappa var det som satt där.
Så hon fick somna in hemma i sin säng?
Ja. Eller ja, hon fick somna in bredvid sin säng. För de kom med en sjukhussäng bara någon dag innan. Men hon fick somna in hemma.
Mm. Tänker du mycket på att du hade velat vara med precis när det var sista ögonblicket?
Nej, jag har inte känt så. Mm. För jag satt ju med henne på kvällen. Och jag kände att jag sa de sakerna jag ville säga till henne då.
Mm. Hon kanske passade på när det var bara pappa.
Ja, jo, det är ju det man undrar liksom.
Mm.
Om hon, ja, nu har de gått. Så.
Mm.
Ja.
Och det var innan hennes födelse då?
Ja, det var 19 januari. Hon blev 53, fick inte bli 54. Ja. Sen kommer ju allt det praktiska såklart. Efter det. Och det på sitt sätt var ju också... Alltså man har ju någonting att göra. Och med mamma var det ju väldigt tydligt att det skulle inte vara någon vanlig begravning. Eftersom hon hade uttryckt de önskemål hon hade gjort. Och ja, innan kusin byggde kistan... Den rosa kistan och den andra höll i ceremonin och hon fick vara i den lokal hon ville. Det är en kyrka precis vid havet så att vid altaret så är det liksom fönster ut mot havet. Mamma älskade ju havet. Och, hon hade ju uttryckt att hon skulle ha en ballongbåge med rosa och vita ballonger så det fanns ju plats utanför och jag sjöng. Det var en gospelkör på plats och sjöng. Och det var en annan solist som också var där och sjöng. Och vi hade bildspel och ja. Det var en väldigt personlig begravning. Det var mamma verkligen. Och det har vi fått höra i efterhand också. Att det kändes som att mamma satt där och som var med. Liksom.
Mm.
Så att det var väldigt fint så. Ja. Det blev som hon hade velat.
Mm.
Vad hände efter begravningen?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag kände ju väldigt tidigt ett behov av att alltså göra någonting bra av allt det hemska liksom som har varit så. Och inför mammas begravning så pratade vi lite om ja, men, vart vi ville att folk skulle skänka en minnesgåva då, om man ville göra det. Och jag kände väl väldigt fort så här att jag tycker att cancerfonden är väldigt bred, och man vet inte riktigt kanske vilken cancerform ens egna bidrag bidrar till. Och då hittade jag Lena Wepplings stiftelse, som då är grundad av en äggstockscanceröverlevare. Så att där började väl mitt engagemang för den stiftelsen då. Att först i och med att ja, men, låta folk då få ge minnesgåva till den stiftelsen. Men sen tog jag även kontakt med Lena Wepling. För jag kände att på vilket sätt kan jag bidra? Vad kan jag göra? Och då arrangerar ju de ett välgörenhetslopp varje år som heter Lenas lopp för livet. Och då bestämde jag mig för att arrangera ett lopp i Oskarshamn. Det finns även lopp i Sundsvall, Västerås, Tyresö och ja, det finns det i Zürich också. Och sen är det virtuellt då, så att man kan vara med vart som helst i världen man än är. Så att, ja. Det kommer gå av stapeln i Oskarshamn den 2 september. Och när det här släpps så är vi väl mitt i loppveckan då. Mm. Ja, är vi. Så att, ja. Man får gärna vara med.
Och om man skulle vilja vara med.
Ja.
Hur hittar man då info om hur man gör för att vara med?
Ja, det lättaste är nog att googla Lena Wepplings stiftelse. Direkt på startstiden så finns det en knapp så här, anmäl dig till loppet. Och då är startavgiften 100 kronor för vuxna och 50 för barn. Och allting går oavkortat till forskningen. Så vi som är med i stiftelsen och arbetar med stiftelsen gör ju det helt ideellt så.
Och som jag förstod så kunde man ju liksom, ja, men du nämnde också att det är virtuellt.
Ja, precis.
Så att man kan springa det här loppet på egen hand när som helst.
Ja, precis. Så under hela den veckan så är man en sån som brukar ta en promenad, så kan man lika gärna registrera de här kilometrarna. Hela tanken då är ju att vi tillsammans ska ta oss ett varv runt jorden. Så det är därför man registrerar sina kilometrar i efterhand. Och så. Mm. Ja.
Det känns ju också passande eftersom att du berättade att din mamma gillar att springa.
Ja, det är väldigt passande. Och i Oskarshamn så kommer loppet vara precis vid havet också. Så det kommer vara liksom två grejer som hon verkligen älskade så. Mm.
Men det här loppet just i Oskarshamn har inte varit där tidigare år?
Nej.
Eller? Nej, så det är du som har arrangerat det där då?
Ja, precis. Fint. Ja, så att det är nytt där.
Och hur är det att fortsätta leva utan sin mamma?
Det är, ja, det är en väldigt bra fråga. jag har ju tappat mycket med, ja, med känslan av att om jag får bli gammal så kommer jag ha förmodligen ha levt en större del av mitt liv utan henne. Än med henne då. Och det är väldigt jobbigt. Det blev ju liksom väldigt tajta på slutet också. I och med att ja, vi bodde under samma tak i flera månader.
När man vet att man har en begränsad tid så blir ju allt liksom extra mycket och extra snabbt också.
Ja, precis. Så är det ju.
Alltså också extra mycket kärlek.
Liksom, ja, på extra jo, men det är därför tid. Det är ju liksom kärleken, det är ju att det har funnits så mycket kärlek, det är därför det gör så ont också. Mm,
exakt.
Ja.
Mm.
Det är så svårt att ta in att det är så här aldrigheten så. Att det nästan inte går att ta in. Utan att när man väl hamnar i att ja, men jag kommer aldrig få krama henne eller kunna ringa henne eller så. Att sorgen blir ju så, alltså det bara sköljer över henne när man får den här känslan av aldrigheten. Och ja, väldigt svårt att ta in. Nu har det inte gått jättelång tid sedan mamma gick bort, men det är ju fortfarande svårt att förstå att hon är borta så. Ja.
Har du någon speciell grej som du brukar göra eller någon grej du tar fram eller så när du saknar henne extra mycket eller sådär?
Nej, inte som jag haft så, mer än att hon hade ju en Instagram-dagbok för sina nära och kära. Så hon har ju dokumenterat väldigt mycket. Så där finns ju väldigt mycket om man vill gå tillbaka till ett visst tillfälle eller så. Annars är hon nog med mig hela tiden, tror jag.
Mm.
Jag blev, jag tror det var förra eller förra veckan när jag satt i bilen och hade Spotify på. Och så kom det en låt som jag och mamma lyssnade på förra hösten. Och som hon, ja, hon tyckte väldigt mycket om den. För den, hon kände att hon kunde identifiera sig väldigt mycket med texten i den låten. Och jag försökte liksom scrolla förbi. För jag kände att jag är inte i mood för att lyssna på den här nu. Så jag försökte scrolla förbi. Gick inte. Och jag försökte scrolla bakåt. Och den bara, den skulle vara på. Och då kände jag så här, ah, okej mamma, ja, jag får lyssna på den här nu då.
Mm.
Ja.
Då blir man lite nyfiken på vad det är för låt.
Ja, och det är ingen känd låt, det är en kristen sång mm. som hon kände att hon kunde identifiera sig med väldigt mycket.
Mm.
Och som dök upp i min Discover Weekly när vi åkte till en cellgiftsbehandling förra hösten. Mm. Så att varken hon eller jag hade hört den innan. Men hon kände liksom att den texten var väldigt talande för hennes situation.
Mm.
Så att, ja, nej. Ja, hon var väl där och så till att jag lyssnade på den.
Mm.
Ja.
Minns du vad låten heter?
Ja, det är inte förgäves heter den.
Mm.
Ja.
Mm. Det blev som eran låt.
Ja, för jag minns ju fortfarande liksom stunden när vi sitter i bilen och jag kör och hon sitter bredvid och lyssnar på den här och liksom vi lyssnade på den flera gånger i rad så här för att hon bara, jag vill lyssna igen.
Mm.
Sen så har ju flera andra skickat den till henne i efterhand, men det var just när vi satt i bilen då som det var första gången vi båda hörde det.
Mm.
Så då kände jag väl att ja, det här har aldrig hänt förut. Varför händer det nu?
Mm.
Ja. Ja, sorg är en märklig sak.
Mm.
Som inte går att styra riktigt. Jag trodde ju att det skulle gå lättare idag. Jag har ju gråtit hela avsnittet i princip.
Mm.
Men
den kommer när den kommer.
Ja,
mm.
lite så är det ju.
Vi pratade ju lite innan här och jag avbröt Emily i en fråga för jag tänkte att du skulle få svara på den i poddavsnittet. Och Emily frågade ju då gällande hon som hade överlevt äggstockscancer och hur det känns.
Ja.
Att hon fick överleva men din mamma inte gjorde det.
Ja. Jag tycker ju att det är fantastiskt att hon har fått överleva. För det är så få som överlever efter 5 år. För hon är ju friskförklarad nu. Däremot så kan jag ju känna en sorg över att varför hittade jag inte den här stiftelsen tidigare? Eller de här människorna, de kanske hade kunnat ge en massa tips på vart vi kan vända oss eller så. Så det är väl vad jag kan känna, men nej, jag missunnar inte att någon annan har blivit frisk från den här sjukdomen. Det är ju jättebra, alltså fantastiskt. Sen är det jättesorgligt att min mamma inte fick överleva.
Mm. Men vet du hur många, eller hur procentsatsen ser ut?
Jag har inte de siffrorna i huvudet. Nej, det var men jag tror att om jag inte säger helt fel, men vi kan ju dubbelkolla det här, så tror jag att det är ungefär 17% som överlever efter 5 år. Mm. Och det är ju den dödligaste gynekologiska cancern. Den upptäcks ju inte exempelvis vid cellprovtagning. Det finns ju ingen bra screeningmetod för att upptäcka äggstockscancer tidigt. Utan när man väl upptäcker den så har det ju då ofta gått så pass långt som det gjorde för min mamma. Att man har fått andra symptom. Och det är för att den har spridit sig.
Just det.
Ja.
Men låt oss säga att man inför till exempel en årlig eller var tredje år gynekologisk undersökning. Skulle det vara en sån sak som man... Eller hur upptäcker man en sån här cancer?
Ja, du. Det är en väldigt bra fråga. För det är ju det som man forskar väldigt mycket på. Att hitta en enklare screeningmetod.
Ja.
Och jag tror att en vanlig gynekologisk undersökning även skulle kunna missa äggstockscancer. För att de bygger ju på att du har kanske en tumör som sitter så att en gynekolog kan känna den.
Just det.
Ja.
Men är du orolig att det ska drabba dig?
Jag var ju orolig i början, för äggstockscancer är en sån cancerform som kan vara ärftlig, precis som bröstcancer. Men de testerna har man tagit på mamma. Och den äggstockscancer hon hade var inte av den ärftliga formen. Så att jag kände mig inte orolig på grund av det. Så att det skulle drabba mig för att mamma haft det. Eftersom det inte finns något påvisat samband kring det så. Mm.
Men har du blivit som en oroligare person överlag efter att din mamma dog?
Nej, jag skulle säga att jag har blivit lugnare. Mm. Faktiskt. Innan liksom mamma blev sjuk och så kände jag en rädsla inför döden. Och jag kan inte säga att jag har kvar det på samma sätt som innan hon blev sjuk och innan hon gick bort. Utan att det finns något annat lugn så. Och jag tror ju också att det kanske har att göra med att jag känner att jag försöker göra något bra av sorgen. Att det inte bara får äta upp mig utan att det får komma något bra av det. Och att mammas bortgång inte ska vara förgäves. Utan att om jag kan göra något för att andra ska slippa gå igenom det mamma gick igenom. Och det vi som familj har gått igenom och fortfarande går igenom, så vill jag verkligen kunna bidra till det.
Jättefint.
Mm.
Tänker du att när du dör att ni kommer träffas igen?
Ja, det måste jag ju tänka att vi är. Mm. Ja.
Det kanske också gör att man liksom inte är lika rädd eller orolig för döden.
Jo, absolut. För det är ju alltså tanken på att vi ska ses igen är ju det som liksom får en att kunna klara av de här känslorna av aldrigheten som sköljer över en. Att, det måste jag få tro på, att det är så.
Mm.
Kände ni så?
Ja.
Ja.
Det liksom måste bara vara så.
Ja. Det är så mycket som händer efter att en person går bort. Och det är så många som påverkas. Och det blir lite kaos i livet. Och jag tror att det är viktigt att prata mer om sorg. Absolut. För att folk vet ju inte vad de ska säga. Vissa vet ju inte. Och gör ju allt för att undvika ämnet.
Hur önskar du att du hade blivit bemött?
Jag har en av mina vänner som skickade ett meddelande strax efter att mamma hade gått bort och skrev att jag tänder ett ljus för din mamma ikväll. Och det var nog bland de finaste meddelanden jag fick direkt liksom efter att det hade hänt. Alltså de första dagarna när jag var hemma hos mamma och pappa, så var jag så här, varför skickar folk blommor? Vad ska vi göra med de här blommorna, du vet? Och jag förstår ju att folk gör det i välmening, men alltså jag var ju så urless på alla blommor som kom. Och kände bara, men sätt er bilen och åk hit då. För att jag skiter i dina blommor. Kommer hit och visa att det verkligen finns. Eller ring, eller så. Jag kan väl känna att likea något på Instagram. Eller skicka ett hjärta på Instagram. För mig är det bara ett sätt för någon annan att må bra i sig själv. Att nu har jag gjort vad jag kan för att beklaga sorgen. Och så kan det givetvis vara om man inte är så nära vänner. Men är man nära vänner, då tycker jag så här, ta upp telefon, ring. Eller skicka åtminstone ett privat meddelande. Är det okej att jag ringer? Eller åk dit. Jag tycker att många har gömt sig bakom sociala medier.
Mm.
Ja, helt klart. Ja.
Jag tänkte på det där med blommorna som du nämnde, för det är ändå ganska många som har pratat om det också.
Ja.
Emily, ni valde ju att... vad gjorde ni?
Ja, men vi fick ju också lite blommor. Och jag förstod ju att liksom fler blommor kommer ju komma. Och jag kände också att jag orkar inte med det. Alltså vi har inte så mycket vaser. Vi kommer ju inte ens liksom orka ta hand om dem. Det är också ett ansvar typ. Och jätteonödigt med pengar och hej och hå. Så vi skrev ju alltså ett inlägg på Facebook. Att tack så jättemycket om ni vill skicka blommor till oss. Men swisha hellre en peng. Så vi kan göra någonting tillsammans. Alltså med värdefullt.
Precis. Så ni kom ju iväg på
Vi åkte ju utomlands.
Ja.
Och det känns ju också lite sneaky, liksom så. Men så värdefullt.
Ja.
Mm.
Och, ja. Nej, jag skäms inte riktigt för det heller. För det var jättefint.
Ja. Ja, och det jag tänker är så här, man får så mycket blommor de här första dagarna. Så att man blir överväldigad. Och sen får man ingenting. Nej. Då är det ju bättre att man väntar och så skickar man en jättefin bukett efter 2 månader. Ja. För att då har jag inga blommor istället, medan jag tidigare hade 50 buketter hemma. Så bara en sån sak hade ju varit, tycker jag också, ett större sätt att visa att jag tänker fortfarande på er. Än att man gör som alla andra direkt.
Ja.
Så.
Ja, lite så.
Ja, och som din vän där som skickade det fina meddelandet med att tända ljus.
Ja.
Det behöver ju liksom inte heller vara en engångsgrej.
Nej.
Utan det är jättefint när folk
verkligen
gör det.
Ja, för jag hade ju också en gammal kollega som jag inte hade pratat med på jättelänge som ringde efter, jag vet inte om det var efter begravningen eller om det var innan. Och jag men jag kände när jag läste det här, jag måste ringa dig. Och det kände jag, varför inte fler? Mm. För att om man känner mig så vet man att du smsar inte än, utan du ringer för att hon svarar inte om du smsar.
Mm.
Folk verkar tycka att det är hjärtan på sociala medier och blommor, det gör allting. Sen har vi ju absolut haft jättemånga fina människor, alltså farbor och farbors syster och andra liksom släkt har ju lagat så extremt mycket mat under hela hösten och hela våren, så att frysen var ju fylld med mat hela tiden.
Och det är jätteskönt.
Ja.
För att man glömmer ju bort att äta.
Ja. bara kunna ta fram och värma på liksom. Mm. Att det alltid finns. Så att ja, nej, men det vet jag att jag reagerar på, blommorna. Men jag vet att jag sa det till min man också. Vad är det för fel på folk som skickar blommor? Och de vill ju bara väl, men man sitter där precis dagen efter eller när det precis har hänt och man, ja, då är man ju helt chock så.
Mm. Ja. Så det är jättemycket pengar också. Det är jättedyrt att skicka blommor. Tänk om alla skulle ha satt in det till den här stiftelsen, ja, till exempel.
Exakt.
Mm.
Ja, och om man känner pappa också så vet man ju att blommor kanske man inte ska skicka, för att det är inte hans. Han är ju inte expert på det, och det säger han ju själv att det är inte hans expertområde.
Mm.
Men det, ja, det är något konstigt som ligger så kvar.
Och sen är det såklart, det är jättefint att folk bryr sig.
Ja.
Absolut. Men det är jättebra om vi tillsammans kan hjälpa folk att liksom, ja, visa det på ännu bättre sätt.
Ja, men precis.
Jag håller med.
Ja.
Det har varit jättefint att ha fått lyssna på dig. Jag känner mig liksom så här varm och glad fast vi har fått hört en sån här orättvis och sorglig berättelse liksom. Men man ser hur mycket du älskar din mamma.
Ja.
Mm.
Ja. Jo, men det gör jag verkligen. Och jag känner mig ändå på en bra plats i livet där hon är med mig. Jag känner inte, alltså det är så svårt att förstå att jag säger det här bara så kort efter, men jag känner liksom inte helt alltså tyngd av sorgen som man gjorde i början. Utan jag känner att det är okej att leva för att mamma älskade att leva. Så varför ska inte jag njuta av livet? Hon hade ju blivit vansinnig om jag gjorde något annat. Så att ja, jag känner att jag kan njuta av livet på ett annat sätt. Och att det har blivit mycket bättre under sommaren. Liksom, att det har hänt någonting som gjort att det känns bättre. Sen kommer det ju såklart dagar när det är tyngre. Men ja, just nu känns det stabilt med sorgen.
Mm.
Även om det inte låter så idag.
Jo, absolut.
Ja. Ja.
Nej, det har verkligen varit jättefint.
Mm.
Att höra om mamma Lissa.
Ja. Ja, det är jättefint att jag fick komma hit och berätta om lilla mamma.
Mm.
Ja.
Nu önskar vi dig all lycka till på loppet också.
Ja,
ja.
Nu får ni se till att anmäla er.
Mm, absolut,
ja.
Det ska vi göra.
Ja.
Ja. Och innan vi avslutar helt så, våran slogan är ju äg din sorg.
Ja.
Och då vill vi fråga dig också, även om jag tror att vi kanske vet, men hur äger du din sorg?
Jag äger min sorg. Jag äger den på så vis att jag tar ansvar för att bearbeta den på ett bra sätt. Och låta det komma något bra ur sorgen. Låta det komma något bra i allt det hemska som har hänt. Och som händer andra. Och kanske inte lägga så mycket värdering i andras sorger. Eller, utan att vi är olika individer. Det här är en stor sorg för mig, men någon annan kan ha gått igenom något som jag tycker är, inte skulle vara så jobbigt för min del, men som är jättejobbigt för en annan. Så det har nog också varit en grej som har kommit med, att jämför inte sorger med varandra.
Jättefint och jätteklokt.
Mm.
Mm. Tack.
Ja, men tack.
Tack så jättemycket.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.